Podplay.
En förändring kan kännas både ensam och väldigt jobbig. Särskilt när den handlar om att leva utan alkohol. Podden Don't Whine About It är din nyktra kompis som finns här för dig som vill leva ditt liv fullt ut utan att vara full hela tiden. Här bjuder jag på inspirerande samtal tillsammans med olika gäster där vi pratar om allt som har med nykterhet att göra. Jag heter Sara Mansouri. Varmt välkommen till Don't Whine About It. Ja, då sänder jag live igen. Varannan måndag så är det live på Instagram med Don't Whine About It. Eller mig, Sara Mansouri, också kallad. Det känns väldigt, väldigt konstigt att hänga här idag på något sätt. För att det här är första gången som jag sänder live själv. Och det är ju väldigt, alltså jag måste erkänna det, att det är väldigt nervöst att göra det här helt själv. För att tidigare när jag har kört live så har jag alltid haft med mig min vän Robin Kalmegård som gäst. Och han är ju lite mer känd för att hålla ordning, och det är inte jag alla gånger. Så att jag ber om ursäkt på förhand för hur det blir idag. Men det blir nog bra. Jag har, som sagt, jag har varit lite nervös inför det idag, men lite nervositet är ju bra, säger de, eller hur? Kul att se folk komma in i på liven här på Instagram. Välkomna hit. Jättekul att ni är här. Och jag vill också börja med att säga väldigt stort tack för eller ja, till dig som har skickat in frågor till den här liven idag. Jag brukar alltid göra det inför varje live, att jag frågar dig vad du vill att jag pratar om idag. Så tack för det. Jag kanske inte hinner gå igenom allting idag. Vi får se helt enkelt. Och om du är med i chatten nu eller på liven nu, så skriv jättegärna i chatten. Om du har någon fråga eller någon kommentar på någonting jag säger, så interagerar vi liksom. Det blir roligare så. I alla fall, det känns så konstigt att sitta här själv och prata, men det blir bra. Jag har ju ändå sänt radio själv förut, så det är väl inte så stor skillnad egentligen, tänker jag. Hur som helst, i alla fall, det var en av mina följare som skrev en fråga, eller ja, mer en insikt till mig som jag ville börja med att prata om idag, för att jag verkligen själv har känt att det är någonting som jag har tänkt på väldigt, väldigt mycket. Och det var Patrik som skrev att jag åkte tåg för första gången sedan jag blev nykter för 3 år och 4 månader sedan och blev överrumplad över hur ett beteende kan väckas till liv i så kallade då nya situationer när man är nykter. Av en helt outgrundlig anledning så var första tanken att gå till bistrovagnen och köpa rödvin. Jag vet förresten inte hur man uttalar bistro, skitsamma. Ja, och köpa rödvin i den här bistrovagnen i alla fall då. Och det här, för Patrik som skriver, han blev en påminnelse om att den här sjukdomen är på riktigt, och jobbar man inte med stegen eller vad man nu väljer att göra för program eller sätt att vara nykter, så kan man bli rätt överraskad på hur liksom saker och ting kan dyka upp i nykterhet som man inte alls är beredd på, trots att man kanske har känt att man har en jättestabil nykterhet och man liksom tror att alkoholen är jättelångt bort, eller den känns väldigt långt bort, men sen så helt plötsligt så kommer man till en situation där det där suget på något sätt, eller kanske inte ens suget, men där liksom triggas igång det här att vad trevligt det vore med ett glas alkohol här. Jag vet att sånt kan triggas igång för mig till exempel bara av att, så här, när jag kom till en flygplats första gången när jag blev nykter, så var det liksom så himla konstigt att helt plötsligt ska man liksom sitta där vid gaten och inte ta en öl innan flyget. Eller till exempel, alltså bara det här med att vara på en uteservering. Alltså, jag kommer ihåg första sommaren när jag blev nykter och jag skulle liksom gå förbi, för det första så här, gå förbi en utservering och se alla kan vara jobbigt sig, men jag kommer ihåg att jag skulle sätta mig på en utservering också av någon anledning, för jag vill ju vara som alla andra eller man ska säga. Men i alla fall så satt jag på den här utserveringen och det bara kändes så konstigt att sitta på en uteservering i solen och inte beställa en öl. Alltså, ja, sånt kan verkligen vara väldigt, väldigt, väldigt jobbigt och konstigt. På tal om just det här med att vara på olika platser där det här alkoholsugen på något sätt kan triggas igång. Så, och på tal om uteserveringar och allting, så vill jag också berätta om att jag ska hålla i en livepodd den 12 mars i Stockholm på Momo Café, som ligger i Stockholm på Götgatan inne i Skrapan. Så klockan 18 den 12 mars, som är en onsdag, så blir det livepodd. Skitkul, och jag hoppas verkligen att jag kan se så många av er där som möjligt. Sen vill jag också säga, om du som är med och hänger live här har någon input eller fråga eller kommentar, så hit me with your best stuff, eller på att säga. Hit me with your best shot, säger man kanske. Ja, skitsamma. I alla fall, så det blir alltså en alkoholfri, alltså helt och hållet alkoholfri nykter AV som vi kör på Momo Café, med livepodd med quiz. Robin Kalmegård kommer gästa den här och hålla i quizet. Och, alltså det är, och jag gör lite det för att mitt syfte med Don't Whine About It från början, med att jag startade den här podden, det var liksom att jag ville på något sätt skapa en mer nykter gemenskap i Sverige på något sätt. Att, ja, vi har 12 steg, vi har, ja, vi har liksom den gemenskapen, men liksom alla kanske inte känner att 12 steg är för. Man kanske vill hitta liksom nya nyktra kompisar utanför tolvstegsrummen, även om man är med i den gemenskapen på något vis. Så kändes det så himla rätt nu att liksom på något sätt dra igång då eller köra en nykter AV, så att ni som lyssnar kan få träffa varandra och träffa mig också. Så det vore jättekul om ni kom dit. Just det, det ska jag säga också förresten, alltså på Momo, ett väldigt, väldigt hett tips som jag måste komma med, det är att där redan nu, om man redan vill besöka det här stället, så finns det alltså alkoholfri beer on tap. Alltså, det är ju ascoolt. Jag vet inte många ställen alls där det finns alkoholfri öl liksom på fat. Jag vet inte om du som hänger här med mig live har varit med om det någon annan gång, men jag vet ett till ställe i Stockholm som har det, men sen så är det på Momo som kan man alltså få alkoholfri öl på fat. Det är ju ascoolt. Men hur som helst, så var det en fråga som jag fick idag, var också på tal om det här med att dricka alkoholfri vin och öl. Eller om man ska välja andra alternativ, eller så här, vad är åsikterna kring att dricka alkoholfri vin och eller öl. Så. Och de åsikterna är ju lite skilda, tror jag. Det är väldigt individuellt det där. Ja, Hanna skriver här i chatten, aldrig varit med om alkoholfri öl på fat, coolt. Ja, visst är det, det är ascoolt. Jag vet att jag fick det en gång på ett annat ställe jag var på, och jag blev så himla nojig över att jag hade fått fel att jag hade fått fel öl. Så jag satt och var liksom, jag bara, gud, nu har de gett mig fel, nu tar jag återfall här, ett ofrivilligt återfall. Men det var lugnt, som tur var. Men i alla fall, men just det här, och det är ju kanske just den grejen som kan bli lite läskig. När man dricker alkoholfria alternativ till liksom, typ öl eller vin, att, särskilt till öl som kan smaka enligt mig ganska likt fortfarande, jag vet inte om det är att jag glömt hur riktig öl smakar eller så, men att man blir lite så här misstänksam och nöjd över att liksom, ja, ta ett återfall som man verkligen inte vill ta på något sätt, och liksom att ta. Ja, jag tänker dock att om man råkar ta en sipp av en riktig öl, så kanske man märker den skillnaden direkt, förhoppningsvis, och att det inte triggar igång alldeles så mycket som man fortsätter dricka och blir helt plakat så. Men det är ju en, alltså, ja, det är en chans man inte vill ta, förstås. Men just till den frågan, alltså det är väldigt individuellt, tänker jag. Om man, alltså vissa blir ju väldigt, väldigt triggade av att dricka alkoholfria alternativ, särskilt kanske i början av nykterheten, tänker jag. Så att man ska kanske vara lite försiktig med det där i början. Det var jag i alla fall ganska länge, för att inte trigga igång någonting onödigt. Nu har jag inga problem med det, att dricka alkoholfri vin och öl. Jag kan tycka att det är ganska nice och kännas ganska festligt också, faktiskt. Bara att så här kunna hänga ute på en bar och man dricker typ som alla andra, fast det är helt alkoholfritt. Det är alltid skönt att smälta in, eller hur? En till fråga som jag fick in till liven idag Jag hoppar, det är tvära kast här i frågan, men det är väl det som är härligt med den här liven, tänker jag, att det blir väldigt olika frågor. Det var en fråga jag fick om hur stöttar man anhöriga som inte kommit till sjukdomsinsikt och ogillar att prata? Och jag antar att den som har skrivit det menar att prata om det. Och just med en sån fråga så finns det kanske inget direkt svar på allt, eftersom att det beror på hur mottaglig den här anhöriga kanske är. Och man får liksom försöka tänka att man får försöka koppla in lite olika metoder. Alltså en bra sak i det här läget kan ju till exempel vara att man bokar ett samtal med en beroendeterapeut som kan det här ämnet väldigt, väldigt bra. Och då kan man också gå dit som par, alltså till en beroendeterapeut. Alltså det behöver inte nödvändigtvis vara att den anhöriga är att man är ett par, men alltså som ett par, att liksom beroendepersonen och den här personens anhöriga kan gå till beroendeterapeuten tillsammans, så att en oberoende part i sin tur kan liksom förklara och kan vara liksom förklara ämnet i det stora, utan att det blir att det blir ett infekterat ämne i relationen på något sätt, om du förstår vad jag menar. Det kan ju bli, alltså det jag fattar, alltså det kan ju vara en väldigt, väldigt känslig sak, och vissa liksom, så här, ska man göra en intervention där man samlas flera samtidigt, eller ska man inte göra det, hur ska man ta det? Men det är liksom väldigt, väldigt olika det där, beroende på om den här personen har en beroendesjukdom eller vad det handlar om. Men det handlar också väldigt mycket om att man får komma ihåg att, som det var för mig till exempel, när någon anmärkte på mitt drickande på något sätt innan jag själv hade kommit till någon form av insikt, då blev det ju som att jag tog avstånd från den personen. Men det som hände, trots att jag kanske tog avstånd och tänkte att de vet ju inte allt vad de snackar om, så var det som att ändå i mig sådde ett frö. Det gjorde det. Och jag kan för nu idag så kan jag komma ihåg hur de här liksom fröna såddes på något sätt. Och att till slut, liksom, vad ska man säga, nu låter det väldigt poetiskt här, men de liksom grodde in till någonting mer. Och sen till slut, och det här var kanske just de här små fröna som till slut gjorde så att jag kunde liksom gro in i min, liksom mitt beslut till nykterhet. Så att man ska inte heller tänka liksom att det är förgäves, tänker jag, att försöka säga någonting till så en... till en anhörig om man märker att det är liksom en beroendesjukdom eller om det är ett beroende som pågår. För att det är ju väldigt viktigt. Och man kan också så här förse med fakta från till exempel WHO om alkoholism, om beroende och så vidare. Men det är också en svår balans där, för man vill ju heller inte vara för på också. Och jag tänker också så här, som anhörig så är det också viktigt att så här, se till sig själv. Alltså att så här, komma ihåg att det finns också medberoendeprogram. Alltså inom 12-stegsvärlden till exempel, där man kan prata med andra som är anhöriga till alkoholister till exempel. Och därigenom kanske också då få hjälp från andra som liksom har varit i samma situation och liksom gått igenom det här innan än. Det kan vara väldigt, väldigt hjälpsamt. Tänker jag också. För det kan vara väldigt lätt, eller det är väldigt vanligt att man blir medberoende till en anhörig som har en beroendesjukdom eller ett beroende på något sätt. Men jättefint att du frågar om det här som du gjorde om anhörig. Jag vet inte om någon som hänger live har någonting annat att säga om hur man kan stötta en anhörig som inte kommit till sjukdomsinsikt i sin beroendesjukdom och ogillar att prata. Men det är lite så i alla fall som jag ser på det. Och som sagt, För mig så var det så himla viktigt att få höra från andra att det kanske inte var så himla sunt hur jag drack, men i slutändan så handlar det ju om att det var jag som var tvungen att faktiskt ta det beslutet för att skapa den där balanserade nykterheten på något sätt. Alltså jag är väldigt tacksam för alla frågor som kommer in, och ni får jättegärna fortsätta att skicka frågor till mig även inför liven som jag kör varannan måndag. Jättekul att hänga här. Och jag ska säga också att nästa måndag så kommer ju det ett nytt avsnitt. Jag kör ju avsnitt varannan måndag. Och då har jag bjudit in en väldigt, väldigt intressant gäst som är författare och är nykter alkoholist sedan väldigt många år tillbaka. Och han har en väldigt, väldigt häftig historia som jag inte ska outa för mycket nu. Men Peter Barlack heter han och han är författare till Caroline-böckerna som du kanske har sett eller hört om. Det är liksom en serie böcker som... som handlar om en tjej i som har alkoholism i släkten och som man kan väl säga är alkis. Och så att det är liksom ganska mycket igenkänning blir det i de här böckerna. Så vi ska prata liksom om det här, för en sak som händer för många när man går in i nykterhet, särskilt om man är lite kreativt lagd, så kanske man har använt alkohol väldigt mycket för att känna att man ska få igång en kreativ flöde. Alltså jag vet att jag gjorde det, att jag typ så här, att jag kunde sitta och försöka vara kreativ, och då tänkte jag alltid så här, men hemtentan blir ju lite bättre om man dricker lite vin till, för då blir jag liksom, ja, jag blir lite mer filosofisk och kan skriva de där analyserna lite bättre liksom. Och så, och sen så intalar man sig lite att det är där det handlar om. Att man behöver liksom alkoholen för att få någon sorts kreativ outlet. Ja. Och det är ju så himla vanligt. Så det vi kommer prata om i alla fall. Sofie skriver i chatten att du håller med om det. Ja, men precis. Alltså det är verkligen, det är ju så himla vanligt. Och det jag har hört om just den grejen, det är också liksom att vi, eftersom att vi också ofta förknippar alkohol med liksom att vi tar den här pausen med en semester och så. Det är liksom det vi på något sätt också kopplar till, att när vi då dricker alkohol för att försöka vara kreativa, det är liksom för att vi får in det här semestermodet lite grann, och vi liksom på något sätt då känner oss mer avslappnade. Och det är den här avslappningen då i sig som gör att ja, men då blir det nice att liksom skriva eller måla, vad fasen det är nu för kreativ man ska göra. Eller, ja, kanske inte ens behöver vara något kreativ man gör, men ja, du kanske förstår vad jag menar. Gud, alltså det här är som sagt, det är första gången jag kör den här liven själv. Så, det är jättekul tycker jag att ni som hänger med mig i chatten gör det, och jag hoppas att jag makar any sense whatsoever i det här som jag pratar om just nu. Men i alla fall, det är i alla fall nästa veckas avsnitt, på måndag. Gud, blir det den 3 mars? Ja, det blir det. Shit, alltså varför är det så att januari går jättelångsamt och sen är februari så här förbi bara... Så, jag vet inte varför det är så varje år. Alltså att januari känns som ett år och februari som typ 2 dagar. Men i alla fall, 3 mars kommer det avsnittet med Peter Barlack, och som också är högaktuell med att släppa en ny bok då också. Så jag hoppas verkligen att du kommer att lyssna då när det avsnittet kommer. Och med det sagt så tänkte jag runda av den här liven för idag. Tusen tack till dig som har hängt med mig live. Tusen tack till dig som lyssnar i efterhand. Jag lägger ju ut det här avsnittet från liven alltid i efterhand också. Så om man råkar missa att hänga med mig live så är det okej. För vi kan också hänga i efterhand. Jag tycker om dig ändå faktiskt. Kärleksfullt va? Ja, nej, men jättefint. Och tusen tack igen för att du har hängt med mig här idag. Så hoppas jag att du får en jättefin start på den här veckan. Don't whine about it. Och så vidare. Ha en jättefin kväll. Nu ska jag se hur man kommer ut från det här bara. Så gör man. Tack och hej. Puss och kram. Ja, tack. Tack Thomas. Du säger att det gick jättebra. Kul att höra. Hej då. Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av